Håll upp händerna, den där hooken.
Oh my god.
Nu kan du få slå den där uppercutten, Alexander Gustafsson.
Där är det! Ja! Och där är det! Här är det! Alexander Gustafsson avslutar slaget till tjejen i tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Leverje.
Och Zeb Zeba. Galaxy number one.
Exakt. Galaxy number one. Vad tyckte ni, kära lyssnare, om den fina förra avsnittsbilden som jag gjorde med Guardians of the Galaxy Volume MMA?
Jag tycker den var genialisk. Genialisk.
Jag garvade ganska gott själv. Jag fick idén för redan för några veckor sedan, eftersom att vi hade börjat tjata om det här med Galaxens bästa MMA-post. Oh, oh. Fan, Guardians, det går att göra något kul där.
Och sen gillade jag den här andra rullet upp på
på story.
Exakt, ja. Nästan en meme där på. Jag älskar MMA-podden.
Jag med.
Bäst!
Ja, jävlar. Nu har vi i alla fall första UFC-galan för året som ska rulla igång nu i helgen. Och ja, man får väl ändå säga att det är Conor McGregors comeback. Den efterlängtade för, ja, till och med de som ogillar honom är rätt säker på att det ändå är en så här, åh, nu vill jag se honom få stryk. Eller så här, ja, jag vill se honom vinna igen. Alla kommer att ha en åsikt om den här galan, och det är UFC 246, det är McGregor versus Cowboy.
Yes.
Det här är då natten till söndag, och huvudkortet sätter igång klockan 04 på natten. Huvudkortet består av 5 stycken matcher. Vi har Anthony Pettis mot Diego Ferreira. Vi har Claudia Gadela mot Alexa Grasso. Vi har Alexey Oleinik mot Maurice Green. Sen är co-main event Holly Holm mot Raquel Pennington. Sen är det då i weltervikt en 5-rondare. Conor McGregor rankad 4 i lättvikt och Donald Cerrone rankad 5 i lättvikt, men båda kliver upp en viktklass. Rent så här, vad är dina tankar när du har hur mycket har du tittat på typ McGregors träning? Och
jag kollar lite grann, inte så här supermycket, men jag har kollat liksom rätt så mycket ändå. Och alltså, jag har lite blandade feelings. Jag tycker han ser ju väldigt yoked ut liksom. Han ser utfylld och stark ut, och tekniskt ser han bra ut, men jag tycker han har tappat lite av det här rappheten han hade. Det här är liksom blixt explosiviteten hade. Den har liksom minskat lite. Han har fortfarande fin teknik, men det här superrappa, super liksom, det har tappats lite. Så jag vet inte.
Det är så.
Nej, jag tycker det. Det här liksom när det bara, man hinner knappt reagera, så har han liksom skickat den där vänstern, utan den är där, men den har tappat lite speed tycker jag. Men det är nog på grund av att han har byggt på sig lite mer vikt. Mm. Eller ganska mycket vikt.
Jo, han är ju alltså stor.
Yes.
Men ändå så sa han att han ligger under viktnivån, tror jag han sa. När jag lyssnade på en intervju, jag för mig att han sa att han kommer ligga strax under. Så jag tror inte att, vad är det, 175 va?
Mm.
Eller 170. Bystol.
Ja.
Jag tror att han kommer ligga strax under den. För han sa någonting om att han låg på typ, jag kommer inte exakt ihåg om det var 165 eller någonting. Saksamma. De är i alla fall redo för match. Jag är nyfiken på vad vi kommer få se för typ av McGregor i den här matchen. Kan vrida upp den där direkt.
Så har vi sidan, bara, är lite klart. Tekniska yes. Modifikationer
lite
här.
Lite stolar som knarrar, och då får man ändra
så
om.
Sådär ja, nu
sitta
så.
På den höga positionen här.
Yes.
Det är den där jag brukar sitta på.
På Connors position.
Ja, exakt. Lite högre upp, när man kan välja vad man vill och inte vill.
Call the shots. Shot calla.
Men jag känner ändå så här. Har du sett countdownen?
Ja,
kom igår.
Ja, exakt. Men det var ju mycket så här, jag ville se mycket mer nytt. Det var ju mycket fokus på liksom gamla saker. Och det var lite, men jag tror att avsnitt 2, eller när de börjar med Embedded förhoppningsvis, kommer visa lite mer inför campet.
Jag tror att McGregor har inte släppt in dem. Jag tror att det är det handlar om. Det var den känsla jag fick. Man fick en bra inblick hos Cowboy.
Oh.
Men det känns som att Conor har sagt nej. Ni får intervjua mig när jag kommer dit bort. Och då har de istället gjort den. Vilket jag tyckte var väldigt snyggt ändå. Att de bygger den här med, det här är killen som debuterade i UFC, kom från ingenting. Och hur han blev en stor stjärna. Och jag kände, jag fick personligt så här rysningar när jag satt och kollade på hela den biten. Däremot så tyckte jag kanske en kvart in att till slut blev det repris. Att de började visa allt. Samma sak igen.
Precis.
Och sen visade de det igen. Och då fattade jag att oj, okej, okay. McGregor har inte släppt in dem förrän typ sista 10 minuterna, då fick man intervju med Kavanaugh, man fick höra några ord från McGregor. Men jag hoppas att man får se lite från embedden.
Det är klart.
Men det jag gillade var när man fick se Cowboy när han väntade på, när det var Nate Diaz McGregor-matchen, innan den blev utannonserad och han också stod på tur. Fan vad besviken han blev att han inte fick den fighten. Jävlar. Men, alltså.
Han har ju velat ha den länge också. Det kommer jag ihåg där, att han ville liksom redan i somras. Så var det väl något surr om att han ville möta Conor. Så äntligen kan vi säga så får han möta Conor. Och Cowboy har ju varit med länge, så jag tror nog att det här kan bli en sån här retirement grej för han nu, att han går den här matchen, får väldigt bra betalt och...
Ja, det var snack om att han, alltså UFC-lön, så om jag fattade rätt så skulle han få $2 million. Och det är hans största paycheck någonsin.
Exakt.
McGregor låg väl på $5 million.
Någonting sånt.
Däromkring. Plus. Men sen tror jag att det blir plus pay-per-view cut och hela den biten också.
Exakt. Plus. Och sen tänker vi att så här, alltså, Cowboy har ju sin ranch, han har ju sina hobbies och han har barn nu och jag vet inte. Han gillar ju fightas. Han kanske inte försvinner helt, men jag tror att han kommer ta lite ett uppehåll kanske efter det här. Och, beroende på hur det går såklart.
Ja, allting hänger verkligen
exakt.
På.
Nu räknar jag med att det inte kommer gå så bra för han. Men vad vet jag?
Vi spoilar vår tanke redan nu. vad vi tror och tänker. Jag ska bara ta fram en grej här från den. Då ska vi se. Vad gäller då? Börjar med Donald. The Cowboy Cerrone. Han har 36 stycken vinster i sin karriär. 10 stycken knockouter, eller TKO-er. Han har 17 stycken submission-vinster, och det här är en grej jag brukar trycka lite på, för att jag tror att man oftast glömmer att han har otroligt mycket submission-vinster, men också för att han är så otroligt bra stående, och det stående gör alltid att han får det lätt att submitta folk, för att han har slagit dem lite gula och blå innan han går dit och langar upp en submission. Han har 13 stycken förluster. Här kommer då 6 stycken utav dem är just via McGregors styrka, TKO. En gång har han blivit submittad. 6 domslut har inte gått hans väg. Vad gäller hans 2019 så gick han 4 stycken matcher förra året. Han började 19 januari. Då satte han igång året och då var det Alexander Hernandez. Och han besegrade Hernandez i rond 2. Det var en huvudspark som han följde upp med slag.
Och det var ju mycket hype kring Hernandez där också.
Mycket hype. Sen efter det mötte han Ally Quinta. Det är intressant, det här är Ally Quinta har ju också slitit i en match med Conor McGregor. Ally Quinta är väldigt övertygad om att han kommer spöa McGregor. Ally Quinta torskade mot Cerrone. Det var ett domslut som inte gick hans väg, och det var ingen tvekan om att det domslutet skulle gå till någon annan än Donald Cerrone. Sen mötte han Tony Ferguson, och Tony Ferguson gjorde det han gjorde. Ja, han misshandlade verkligen Donald Cerrone, och Donald Cerrone fick först att snyta sig innan han skulle gå in i, vad var det, tredje ronden va?
Någonting sånt.
Och då helt plötsligt så flög att det andra ballong.
Ja, exakt.
Ballong upp till öga där. Sen mötte han Justin Gaethje, och Gaethje visade för första gången i sin UFC-karriär i alla fall på någon form av, vad ska jag säga, fighter IQ, och slår ut Donald Cabo Cerrone 4 minuter och 18 sekunder in i den första ronden. Så han startade ju upp året väldigt bra, men sen åkte han ju på 2 stycken tunga förluster. Och det är ingen hemlighet att både Tony Ferguson och Justin Gaethje, precis som alla andra, vill möta Conor McGregor, för alla vet att det är otroligt stora pengar.
Precis. Sen är det ju att så här, Cowboy kommer ju från 2 TKO-förluster. Får man inte glömma.
Nej.
Och ändå får en sån här match.
Ja.
Så det är ju lite cherrypicking utav Conor, men det är ändå en underhållande match.
Ja, jag tycker det. Jag tycker att det är en underhållande, för att jag tror ändå så här, det här är den matchen som många har velat se den väldigt länge, just för att man vet att, jag skulle precis säga att Donald Cerrone gör aldrig en tråkig match, men sen så ser jag Robbie Lawler framför mig och så inser jag att den matchen var inte så jävla kul. Alltså, jag vet inte vad det var som gjorde att jag är inte ett fan av den matchen.
Så han har vi blivit försiktigare kan man ju säga, Cowboy. Förut så var det ju liksom Cowboy, guns blazing. Och nu har han blivit lite mer försiktigare. Men jag tror det har kommit i och med förlusterna liksom, att han har blivit lite mer försiktig i det han gör. Och liksom, jag tror att han vet att han har luckor och att folk också har sett mycket tape på han och vet att han har sina luckor, och då blir det lite mer att han safear lite mer.
Men jag till lite på det här magen också. Det är ju, mm. Han har ju några förluster som kommer exakt. Via magsparkar. Jag för mig att den första var ju då Anthony Pettis som också går på det här kortet. Han upptäckte ju den luckan, sparkan i magen och mjukade upp honom där. Dos Anjos gjorde exakt samma sak med. Jag är nästan lite förvånad över att fler personer inte jobbar kropp på Donald Cerrone. Är det en sak vi vet från Conor McGregor vad gäller hans förra match då mot Khabib var att han jobbade väldigt mycket kroppslag. Så jag tror att det är en sak som han definitivt, de är medvetna om att det finns en
100%.
Brist i skölden vad gäller magen på Donald Cerrone som de kommer att jobba med också.
100%.
Men Donald Cerrone i alla fall har ju gått en ohygglig mängd matcher. Han gör sin, att bli fan den 50:e matchen här nu som han går nu. Ja, han har ju 36 vinster och 13 förluster. Han har inga draws, inga no contest. Jo, en no contest. Ah, där var den. Det fanns en. Okej, okay, sorry. Ja, han gör sin 51:a match.
Och han har ju mött egentligen allt och
alla. Ja, ja. Nej, men han tackar ju aldrig nej.
Nej.
Han säger aldrig nej. Sen har han ju rekord på rekord på rekord. Det är väl avslut hit i mängden bonusar. Han har vunnit 13 stycken bonusar. Han kommer nog kunna, det beror på i och för sig hur lång matchen är, men det finns ju en möjlighet att det kan vara sämre bonus till antingen McGregor eller honom i den här matchen då. Beroende på hur avslutet och vem avslutet nu möjligtvis går till. Men han har varit med i all oändlighet och han är, jag måste bara kolla åldern här.
36 va?
Ja, och det är det som är så sjukt, så att med tanke på hur mycket han har fightat så vill man ju få det till att han är ungefär 56, men det är han inte, han är yngre än mig.
Exakt.
Född 83 den 29 mars och är 36 år gammal.
Ja.
Ja. Men det öppnar ju upp för ändå på något sätt, det är en jag tror att man får inte se förbi Donald Cowboys Ron heller, och hans coach hade ju slängt ut den här med McGregor har bara en vänster hand.
Ja.
Vad tycker
alltså, jag tycker att är man som coach och bara tycker det, så kommer det nog bli rätt fel i uppladdningen inför matchen och förberedelserna om man bara förbereder sig för ett vapen istället för att förbereda sig för allt. Och speciellt med Conor liksom, det är många säger där, Conor är att han är tillbaka till gamla Conor som han var för några år sedan liksom, när han bara ser övermänsklig ut och ser ut som att han har liksom blivit blessad med gudarnas fightinggåva. Och det återstår ju att se, men har Cerrones coacher där bara jobbat för att försvara sig mot den här vänsterhanden, the touch of death, så tror jag Conor kommer kunna chocka med lite andra vapen faktiskt. Och jag tror att det där bara ett statement han säger.
Ja. Nej, men jag tror det är med. Jag har inte tagit det på så stort allvar heller. Och det kan ju också vara ett mindgame ifrån hans coach att liksom säga att det här är ungefär, vi ser förbi dig lite.
Men sen är det också så här, skulle han bara ha den så räcker det med en.
Ja, och det har vi ju sett.
Precis.
Det har vi ju sett på ganska många, men José Aldo vet ju definitivt att det räcker med en.
Mm.
Dustin Poirier, som han har sagt också, han twittrade, jag vet inte när det var, vem det var han vann över efter att han hade förlorat själv. Då sa han, nej men det är, alltså när de där sitter, det är över.
Det såg det man ju power. På, vad heter han? Gamla champion,
ja, det är Alvarez.
Exakt, hur chockad han varit i blicken efter de första där satt han hamnade på rumpan och bara, okej, okay, det här är någonting, det är en kraft i den här armen som är någonting special, leprechaun power liksom.
Jo, men det är som man säger också, han bara, man ser den inte komma.
Nej.
Den, helt plötsligt är man bara prickad, man fattar inte var den kommer ifrån. Mm. För Kjellsonen drog också, när han satt och förklarade mer det, han bara, jag sitter och tittar, vad är det egentligen som är så speciellt? Men sen har jag förstått att det är att folk ser den aldrig komma. Folk ser inte att den kommer.
En rolig grej att han till och med fick in den på Floyd Mayweather.
Ja.
Ett par gånger. Så det är liksom så här, det säger rätt mycket om den. Om snabbheten och liksom känslan han har i den armen.
Mm.
Att skicka den så går det så pass snabbt. Och blicken, han ser och så är det där liksom. Så är handen där och touchar.
Ja, jag blev imponerad i Globen när han gjorde sin debut.
Flera uppercuts där på.
Såg direkt när han klev in, det var ett annat rörelsemönster. Yes. Hans sätt att pricka, det var något som för mig kändes, inte direkt nytt, men det kändes på något sätt nytt i MMA. Sättet han använde rörelse för att flytta sig och jobbade med sina slag. Han hade en jävla träffsäkerhet alltså.
Man såg att han har det här, folk brukar kalla för it.
Ja.
Du har gåvan liksom, det är.
Nej, men det var grymt. Så vi drar lite Conor McGregor stats då. Han är född 88 och är 31 år gammal.
Mm.
14 juli, fyller 4 dagar efter mig. Han har 21 vinster, varav 18 stycken TKO-er. Han har en submission-vinst. Mm. Han har 4 förluster, alla Alla de fyra kommer via submissions. Så det är ju då hans svaghet är att bli nedplockad. Det finns, man brukar prata om hål i hans grej, så brukar man säga det. Ja, han har dålig kondis. Jag vet inte, alltså, jag tror att grejen är att han är så jävla fokuserad på att slå ner sin motståndare väldigt snabbt och jobbar med otroligt mycket kraft, och då är det klart att du bränner mycket energi. Och det tycker jag att vi kan se en ganska bra exempel i just Nate Diaz-matchen. I den första går han in för att verkligen knocka honom i rond 1. Han är helt paj när han kliver in i rond 2. Nu får vi inte heller glömma att han går upp en viktklass och så vidare. Men när de möts andra gången, när han jobbar mer konserverat, ja, men då pallar han. Då kan han ändå liksom rida ut de här 5 ronderna och plocka hem domslutet efter den. Jag ska bara gå in på lite hur hans senaste tid har sett ut. Jag tycker det är jättelustigt att Sherdog har lagt in Floyd Mayweather-matchen här. Det är helt otroligt. Men det ser ut som sådant då. Han gick obesegrad länge genom sin UFC-karriär, och det var då Nate Diaz. Och det var då den 5 mars 2016, och det var den matchen som Cowboy såklart hade hoppats på att han skulle få. De körde returmötet i augusti samma år, då gick den tiden ut och då vann han. Efter det så såg han ju bara helt gudomlig ut när han mötte Eddie Alvarez. Det är min mening i Conor McGregors bästa prestation någonsin.
Med händerna bakom ryggen.
Liksom. Ja, alltså... Wow. Om ingen vet vad ordet wow står för, så frågan vem.
Som en sparring med en nybörjare liksom.
Nej, men det var helt otroligt. Alltså den matchen, jag kan se den hur många gånger som helst. Den är bara helt magisk. Sen blev det ju då The Money Fight med Mayweather som han gick, såklart. Han vann inte den. Men sen kom han då tillbaka i oktober 2018, och då var det Nurmagomedov, och där... gick den i 4 ronder. 3-0-3 in i rond 4. Då var han trött och då blev han submittad av Khabib. Resten är historia, och han har inte fightats sedan dess. Så den 6 oktober 2018, det var den senaste gången han gick match. Nu är det dags igen. Det har gått 1 år och cirka nästan 3 månader. Men folk brukar då säga att konditionen är en lucka som man har, och folk brukar säga att brottningen är en lucka som man har. Vad gäller brottningen så skulle jag nog ta Alexander Gustafsson som exempel. Just för att brottningen är en grej som alla har sagt att Alexander Gustafsson, han är inte så bra där. Men sen gick han och blev jävligt bra. Men folk glömde att han liksom...
Han använde sig inte av den bara.
Nej.
Tills han liksom väljer att göra det. Ja. Och så blir folk chockade. Så här, oj. Och det får ju folk inte glömma att det är MMA. Alla tränar allt liksom. Det är så här, du tränar allt.
Ja.
Sen kanske du har en stil som du föredrar att fighta sig, där du känner att det här är min grund, och det här jag liksom, jag behöver inte ta ner, för jag kan knocka folk stående. Och det är lite så med Conor också, men han har mark. Han har liksom tränat på marken och liksom blivit bättre på det. Och Dylan Danis säger att han är bland de bästa jiu-jitsu-utövarna han någonsin har rullat med. Det lämnar jag osagt, det vet jag inte liksom. Men fortfarande, jag tror att Conor, liksom det är MMA, Conor är seriös i det här, han tränar, han hade väl en massa tjetjenska brottare som tränade med honom för Khabib liksom, och han är ju fortsatt, och det var över ett år sedan, och då kan man tänka att han har fortsatt träna på sina luckor.
Ja, för jag gillade också, det var DC tog upp det, det var några månader efter matchen, men då pratade han just om då Khabib, och då säger han det att McGregor gjorde sjukt jättebra ifrån sig. Det var flera steg som han lyckades stoppa från Khabib, och Khabib var tvungen att gå in på nivå 2, nivå 3, nivå 4, nivå 5. Han var, men till slut så finns det för många nivåer i Khabib, så även om du lyckas stoppa de här 9, så blir, som de kallar, last in the sauce, till slut så kommer du att falla.
Och då är det Khabib liksom.
Ja. Så att jag tycker
som
också
brukar, det räcker med en, och så tar han ner dig och så kommer det upp.
Verkligen.
Och Conor togs upp x antal gånger.
Ja. Jag kollade också, jag tyckte det var ganska coolt, för att de hade gjort en liten break. Jag vet inte om du såg den här, den dök upp igår. Det är Dan Hardy står och kollar på den här matchen med Forrest Griffin.
Okej.
Okay. Och Forrest Griffin visar, här förlorade Conor McGregor matchen. Nu vet jag inte vilken rond det här är, för det fick man inte se, utan de står bara och snackar, de är på PI Institute och sitter och tittar. Och då är det när Khabib går in på dyk, då sätter McGregor ett knä. Och man ser hur Khabib faller ihop, men fångar benet och börjar jaga. Och då visar han då att Herbury istället McGregor brottas istället för att slita sig ut, så börjar han brottas. Och då förklarar Forrest Griffin också, han gör alla rätt, han tar tag i foten, han gör det greppet, men han har möjligheten att sticka.
Ja.
Och hade han gjort det, då hade den här matchen kunnat se ut på ett helt annat sätt. Mm. För till slut så får man se det här last in the sauce, så till slut så börjar Khabib jaga.
Och då blir det en brottningsmatch, hör du.
Ja, och han sa det. Ja, han sa det, han skulle ha skitit i det. Här skulle han gått ut och knät är klockrent.
Mm. Jag ska kolla på det efter vi har pratat klart här.
Ja, för det är bara ett kort klipp.
Ja.
Jag tror det är bara 4 minuter. Så jag tror att om ni söker på Dan Hardys grej, heter väl Full Reptile, tror jag.
Mm.
Och då kan ni se när Forrest Griffin och han går igenom det här momentet, den här instansen. Men så nej, jag tror att folk, man sover lite på McGregors möjlighet på marken ändå. Jag tror att det är därför jag drar exemplet Alexander Gustafsson.
Mm.
Många pratar om att men Alex Marking är bra, Alex Marking är bra, Alex Marking är bra. Sen tog han ner John Jones och var den första som gjorde det.
Mm.
Och helt plötsligt var folk så här, oj, fast fan, han har inte bara striking.
Nej. Men med det sagt så tror jag faktiskt inte, jag tror Conor kommer hålla det här på
sättet. Ja, nej.
Just den här matchen.
Det tror jag med. Jag tror inte att han kommer att söka nedtagningarna.
Nej, jag tror däremot att det kan vara Cerrone som kommer söka nedtagningarna i den här. Om det är någon av dem. Men det återstår att se. Både strikers från grunden och de kanske bara vill göra upp som liksom två gamla män och veva mot varandra och se vem som står upp.
Cowboy har ju sagt att han vill stå och trada med Conor. Tror att han kommer att
Jag tror att han kommer göra det, men Cerrone har ju en tendens att när han blir träffad så blir han lite skygg liksom, och då så tror jag han kommer gå och jaga den här takedownen nog. Vilket också kan vara väldigt, det har väl Conor räknat med liksom.
Vad är dina känslor för Conor? Det är ju mycket, det har varit så mycket skandaler runt omkring honom. Absolut. Och det var något som jag tyckte att de byggde väldigt snyggt i countdownen. Det var väldigt, väldigt snyggt.
Ja,
man ser den här unga killen och sen hur hybrisen.
Det är en hatkärlek på någon för Conor. Ja. Ibland hatar man han, ibland älskar man han.
Ja.
Och jag tror när man liksom sätter ihop allt så är han ju, man tycker om han ändå. Han är en karaktär, han liksom kryddar till hela sporten, han behövs i sporten. Mm. Och han är ju väldigt underhållande och har liksom en, det är det här irländska, han har liksom en liten så här glimt i ögat och han blir förlåten för alla sina grejer oavsett. Och jag vet inte, jag tycker om han och han har ett sätt att få alla att liksom förlåta honom. Bara med sin aura och sättet han liksom är och jag tror att han har liksom, han är en superstjärna, en superstjärna och det är upp och ner för alla sådana här superstjärnor, men när det kommer till kritan så har han ju skills och det är det man vill se och han har, det är så kul liksom när han dök upp här för några år sedan så började ju alla fightas som Conor helt plötsligt och då har du ju liksom den impacten som person och din fightstil att alla vill anamma den, säger rätt mycket att alla vill liksom fightas som han och han är unik och det han gör är ju verkligen så här, det är inte många som kan göra det som har den hela paketet och känslan och flowet och liksom det mentala och det här självförtroendet han har och allt inspirerar ju folk i slutet av dagen att liksom, så han är ju en väldigt, väldigt viktig karaktär i MMA och jag vill se mer utav han oavsett liksom vinst, förlust, han är där och han underhåller. Så
jag håller med. Ja, alltså han väcker de känslorna som du säger. Alltså jag tog snabbt avstånd från alla riktigt sjuka saker som han har gjort. Där känner jag så här, fan man tappar respekten för honom när han gör. Och det är så otroligt synd på ett sätt, för han är så bra. Han har en sån otrolig förmåga vad gäller just fighting som är, det är någonting annat. Och han har tagit sporten till en helt annan nivå. Och det är alltså, ser man inte det, då är man nog lite för insnöad i den lilla bubblan som är MMA, ifall man inte fattar hur han har tagit ut det här till mainstream-massan.
Mm.
McGregor har blivit en sån person som kändisarna vill frottera sig med honom.
Exakt.
Inte att han behöver frottera sig med dem.
Mm.
De vill vara med honom. Och det märks när han är på event hur alla vill vara runt McGregor.
Exakt.
Man ser det till exempel om man tittar på i Khabib-matchen och man ser kändisarna som sitter där ute, de hejar på Conor.
Mm.
Han är liksom kändisarnas favoritkändis.
Exakt.
Och han har tagit ut vad heter det, MMA till mainstream-massan på ett sätt som ingen annan fighter har gjort på senare tid. Jag har dragit den här storyn förr, men jag drar den för er som inte har hört den. När jag skulle ut och bara isvak med en 100% yogi.
Mm.
En kille som bara lever och andas och sover i yoga. Han visste att jag kommenterade MMA. Så säger han till mig, han bara, Jag har börjat titta lite på MMA. Mm. Jag bara, okej, varför det? Nej, men Conor McGregor, jag tycker att han är speciell. Jag bara, uff. Alltså om de här riktiga guru-yogisarna till och med upptäcker MMA på grund av McGregor, det säger väldigt mycket.
Exakt.
Väldigt, väldigt mycket. Jag vet fler som jag har jobbat med som är samma sak. De har fallit in i sporten på grund
av
McGregor.
Och sen gillar jag också att han är nytänkande och han liksom testar på mycket liksom. Och jag gillar den här touch butt eran han hade där med Ido Portal och de har väl lagt av och kör ihop nu, men liksom de gjorde ju... Liksom, han är verkligen så här, han tar in nya influenser i gamet och det behövs alltid liksom så här, alltså fortsätt utvecklas, fortsätt se på andra sidan hagen, vad finns där liksom, gräset är alltid grönare.
Men det roliga är ju också hur alla garvade åt honom och Ido Portal. Yes. Sen hade alla en movement coach.
Exakt.
Efter det. Varenda
fighter. Och nu har ju Diego Sanchez School of Self Awareness. Ja. En super mobility yoga spiritual snubbe där. Han följer mig faktiskt på Insta. Blev jag jävligt imponerad. Han skickade en sån. Men det är fighters liksom. Det är all edge du kan få och utveckla ditt liksom spirituella, din fight anda. Mm. Och liksom som kan gynna ditt fight game. Det är bara kul. Och anamma mycket, mycket, mycket saker.
Jag är lite förvånad över att han inte har tagit in Wim Hof på något vänster. Jag har lite så här gått och väntat på att det skulle dyka
kommer
upp.
Väl. Det kommer väl, man vet inte. Aldrig. Det kan komma. Nej. Nu känns det som att han har, liksom, han har lärt sig mycket från det här. Man ser ju det på hans uppvärmningar, att han kör ju mycket liksom, Ido Portals olika locomotions och sånt. Men jag tror att han Conor är ju en sån person som bara vill liksom ligga i framkant hela tiden. Och då är det viktigt att prova på. Vissa saker funkar, vissa inte. Men du ligger ändå i framkant än de som inte gör det. Och då får du lite edge och lite advantage.
Ja, för jag hörde någon story också att det var att han hade varit på... Det här var väldigt tidigt. Han kanske hade gått en eller två matcher. Jag tror han var på Venice Beach. Och då hade han typ hakat på någon snubbe hem. Och de hade rullat hem hos honom. Okay, för den killen höll på med BJ. Så han är verkligen en sån person som vill lära sig. Precis. Och han tittar på folk. Och han är inte skraj för att prova väldigt nya saker.
Och just det här också att han var väldigt, eller är väldigt inne med så här law of attraction. Efter han hade sett The Secret. Och så här verkligen implementerade det i sitt liv. Och liksom, han gör ju det fortfarande med hur han visualiserar. Och sen har ju det gått över till som visualisering och liksom affirmationer och så vidare. Och det är coolt att han gör det. Och det är liksom, tror man på det så händer det.
Ja, det har ju uppenbarligen hänt för honom.
Exakt. Och han är fortfarande ung, om man säger så, med allt han har åstadkommit. Liksom. Och jag tror också att vilken ung person som helst i den mellan 25-30 hade nog spårat om det hade fått så mycket stålar och hela världen vill säga ja till dig, vad det än är liksom. Så det kan vara lite att det hör till liksom, det här hybrisen. Och...
Ja, men det är något som jag har spekulerat väldigt mycket i vad gäller egentligen både politik och kändiskap. Mm. Att så fort du får för mycket makt, jag tror att det slår över.
Det blir
du för känd, som du säger, alla säger ja till en. Mm. Alltså jag tror ingen...
Från att det inte har varit någon.
Liksom. Ja, jag tror inte riktigt någon människa egentligen är gjord för det.
Man är inte förberedd för
Nej,
det.
Och sen kan man sitta då här i sin trygga lilla vardag och säga, fan, hur kan han bete sig så? Men
du hade nog gjort det också liksom. Utan att man vet om det så hade nog det här gått den över huvudet.
Jag tror det. Jag tror verkligen det. Jag tror att ingen människa är riktigt gjord för, och jag tror att om du är en person också som har ett jävligt stort ego och sen får allt det här.
Och dessutom ska fightas.
Ja.
Och liksom, du måste hålla kvar vid egot vid det här. Och så, då blir det svårt. Och det är väl bara att kolla på liksom, många unga världsmästare. Och deras karriärer, hur det liksom i början när de har blivit champs, att det går lite utför och de liksom, det blir mycket kaos för att sen mogna och liksom hitta sig själva lite. Och det är nästan liksom ett så här, vad säger man, genomlöpande tema med alla.
Ja. Nej, vi får se vad det blir. Och det här är inget försvarstal för McGregor, utan en filosofisk spekulation.
Precis.
För hur den är, han är den personen som har blivit kändast av alla i UFC. Yes. Det är ingen som kan mäta sig med det kändiskapet som han har fått. Det är utöver det vanliga. Och det är också mycket tack vare honom som fighters idag får mycket bättre betalt än vad han fick förr.
Exakt. Och det är som sagt, som vi sa, hälften hatar han, hälften älskar han. Men alla ändå vill se han.
Ja. Så det är det.
Så pengarna rullar in, hur man än vänder och vrider på det.
Jag hade en diskussion med en kompis om det. Han bara, hatar verkligen McGregor och jag vill se han förlora. Och hade suttit uppe för Khabib-matchen på natten. Och Så är det, hur många MMA, hur många UFC-galor har du sett på natten? Ingen.
Ja,
jag bara, ser du vad McGregor fick det att göra?
Precis.
Han fick det att sitta vaken på natten.
Ja, men det är the McGregor power liksom.
Ja. Ja, men spännande. Och Donald Cerrone, det är en intressant karaktär i sig.
Absolut.
Han är istället den snubben som liksom har levt fighting och är en adrenalin junkie. Yes. Han åker, du hörde när han håller på med så här cave diving.
Ah, jo. Det har hört. Men annars är det väl mycket wakeboard och liksom.
Det också, men han jag hörde en jävla story där han dyker ju i så undervattensgrotter.
Ah, där är.
Och någon gång så var han väl lite orolig för att han kanske inte skulle komma upp igen heller.
Jobbigt.
Alltså den snubben, han kommer nog inte dö i ringen, men han kommer göra någonting helt skevt som gör att han coolar alltså.
Säkert sån här, vad heter det, när de hoppar i så här ekordräkt från berg och man vet aldrig. Det är Cerrone, men det är också en karaktär liksom.
Ja.
Och det är därför han kallas för cowboy. Han är ju en cowboy, liksom vild man från vilda västern.
BMF Ranch.
Exakt.
Ja, galet. Men vi ska ta en titt lite mer på resten av kortet. Men såklart, vi får inte glömma. Du har ju för sig lite redan sagt vem du tror kommer vinna.
Yes. Jag tror Conor vinner den här matchen. Jag tror till och med att han vinner i rond 1 genom knockout TKO. Det känns som det. Jag tror att han kommer göra ett statement och visa att han är tillbaka och liksom visa att han just stilmässigt, hans fotarbete och rytm kommer vara ganska förvirrande för cowboy att hitta sitt game i liksom. Så jag tror Conor vinner faktiskt.
Jag har inga invändningar. Mm. Det är min tanke med, jag tror också att det här kommer vara över i första ronden. Det är en känsla jag har. Vi får se om cowboy eventuellt väljer att försöka ta ner det på marken eller om han liksom vill stå och slagväxla med Conor, men jag tror att
det enda lite så här orosmomentet jag har, det är att jag såg något klipp på Conor när han det här, det släpptes för någon vecka sedan, när han kör med sin boxningscoach, och det var att han hade händerna som en boxare nu, alltså tight gardering som man inte haft förut om jag haft händerna som liksom, och då blir det svårare för personen att se när slagen kommer, just för att du har lite öppnare gard och mer känsla, men det kanske bara var på klippet också, än att han går liksom med händerna uppe vid ansiktet, och för då gynnar det cowboy mer och kan sparka över armarna och så vidare. Men jag tror att Conor kommer vara gamla Conor, händerna nere vid midjan och förlita sig på sin blick, sin timing och känsla för fighting.
Det ska bli spännande.
Yes.
Alltså hur det här än är.
Vi vill ju se vad som händer.
Man vill se. Och det är så kul, det är så ofta folk säger, men fan, nu måste du fan ha tröttnat på Conor. Alltså, nu måste du vara tröttnad på här.
Nej.
Ja, absolut. Men där kan jag också känna, ibland när frågan kommer det så här, hur många som du gillar har inte fastnat för den här skiten också?
Det är klart.
Ja, men kolla till exempel Mike Tyson.
Yes.
Många som säger till mig att jag måste typ nu, jag får inte gilla McGregor längre. De älskar Mike Tyson. Det var ju skandalernas kung
klart.
Under den
perioden. Och det är bara kolla med fotbollsspelare också.
Ja.
Alla möjliga fotbollsspelare, Maradona, liksom Ronaldinho, det är hur många som helst som liksom, det är skandaler, men där förlåter man lite bättre.
Ja.
Eller så försvinner de bara och njuter
miljoner.
Det är
bara för att man själv råkar gilla personen, då förlåter man.
Precis.
Jag tycker fortfarande allt, de negativa sakerna, det är fortfarande skit. Men
klart.
Sen blir det helt plötsligt när det bokas en fight, ja, men då växer intresset.
Men jag tror det är som det är. Det har mer att göra med att personer är unga och får massa pengar. Det är väl bara att kolla musikartister, det är samma grej liksom. Det är, you blow up. Det är svårt att hålla huvudet kallt du är ung och unga, du lär dig utav dina misstag för att sen bli en vis man när du blir äldre, och det hör till, kan vi
så
väl säga.
Det.
Men med det sagt så är vi ändå emot de här grejerna vi gör, men i det stora hela så kommer det liksom vara jag hoppas det, att om några år så kommer vi se tillbaka på det. Kommer när Conor var kaos, nu är han en mycket softare person.
Ja, men jag tror också så här, det han gör på ett sätt, det är inget nytt. Det är inte som att han skapade den här kaosen runt sitt kändisskap.
Nej.
Det har hänt med så många, precis som du lyfter också. Det finns hur många som helst som har tappat skallen.
Och sen har han ju varit liksom, vad säger man, han kom ju till gamet med det här att giddra med dig innan matchen.
Mm.
Liksom vinna matchen innan matchen är. Och det är det som han liksom har tagit till extrema.
Mm.
Och det har ju funkat för honom. Han är inne i folks huvuden innan liksom matchen är. Och det ska bli kul att se den här veckan hur han börjar bearbeta Cerrone med sina antics innan matchen liksom.
Cerrone har ju sagt att han får inte säga någonting om hans mormor.
Då lägger han ju upp det liksom, här, servera mig, snacka om min mormor. Ja. För då vet han att om du är innanför skölden på Cerrone, då har jag gjort han emotional, ja. Då kommer han inte tänka klart i matchen, och det är liksom det dummaste Cerrone kan ha sagt, utan han skulle sagt, jag bryr mig, det, säg vad du vill.
Ja.
Göra den här Eminem-grejen att så här, break som man gör där på 8 Mile, så här, prata allt om sig själv först och så har du ingenting att prata om han först. Det är lite bättre taktik än att säga, prata inte om det här. Det är som Michael Chiesa där också. Och tacka bara mamma. Nu kommer alla bara, jo mamma.
Ja, exakt.
Så det är, nej. Taktik. Var smart istället.
Nej, fint. Det ska bli spännande att se. Det är en presskonferens på onsdag.
Yes.
Natten till torsdag. Jag tror den börjar 1 eller något sånt där för mig. Eller om den börjar tidigare. Sak samma. Det kommer en presskonferens. Så vi får se vad det blir för diskussioner. Den ser jag verkligen fram emot att se i alla fall. Kom in event. Håll i håll mot Raquel Pennington. Mm. Ja, spännande. Ja,
bra båda match
ju,
tycker
båda
jag.
Båda har ju torskat mot Amanda Nunes. Exakt. Det är väl ungefär det som de har gemensamt just nu. Holly Holm har ju för sig haft bälte. Det har inte Raquel Pennington haft.
Nej, och jag tror att det kommer bli en bra scrap. Båda två. Mm. De gillar att stå upp och slåss liksom. Och Pennington är ju mer brawler. Och Holm är ju mer tekniker, om man kan säga så.
Ja.
Så det kommer bli en intressant match. Jag tror att Holm vinner den här just genom att vara lite matador och pricka tjuren som kommer rusa mot henne. Och hon har lite mer tekniska, alltså lite mer allround och har bättre blick för vad som sker än vad Pennington har. Pennington är mer tuff och kan äta och ge tillbaka två liksom. Men hos mig så tror jag Holm vinner den här. Hon har haft det lite tufft senast, hon liksom, men jag tror ändå att hon, det här är en match som passar henne.
Nej, jag har inga direkta invändningar där heller. Jag tror att Holm besegrar Pennington. Det är lite så här frågan om vad ska de göra. Jag tänker bara det här, jag har svårt att se Pennington liksom kunna ta bältet där så länge Amanda Nunes har den. Jag har väl svårt att se Holly Holm göra det också.
Precis.
Jag tror att det blir lite låst läge för dem i den divisionen så länge Amanda Nunes har ju blivit liksom en John Jones i den divisionen. Att det är nog ingen som kommer kunna plocka det därifrån.
Nej. Och Holm är ju 38 bast också, så det är liksom det är beslutet på karriären här också. Jag tror att hon går lite matcher, men jag tror ambitionerna på bälte borde nog vara gå borta liksom. Om hon inte fortsätter så hon är 40. Hon blev hon den första kvinnliga fighten som fightas upp i de åldrarna.
Alexey Oleinik, nummer 12 rankad, tar sig an Maurice Green som var den jobbiga personen från Ultimate Fighter i den säsongen då både Bea och Panny var med. Svårt att se Oleinik inte submitta Maurice Green. Oleinik har väl 200 submission vinster på sina 50 matcher.
Ezekiel choke. Ja. Från botten också liksom. Ja. Det kan ju vara så att han låter mounta honom och så kör han, strippar han ut honom underifrån liksom. Det skulle inte förvåna mig.
Nej.
Han är ju en häst liksom. Och, nej, jag tror faktiskt på Oleinik där.
Claudia Gadela mot Alexa Grasso. Det är en match som jag är lite nyfiken på, om jag ska vara ärlig. Ska bli spännande att se Claudia Gadela återhämta sig från sina senaste matcher och liksom misslyckanden till att plocka bältet helt enkelt.
Verkligen.
Och Grasso är ju till och från så kan man ju se lite briljans. Det är bara att det känns som att det var ett tag sedan man såg det nu.
Mm.
Har inte riktigt fått till det. Hon har på 3 förluster. Hon kom väl in till UFC och var obesegrad.
Precis.
Men har sedan dess då räddat upp lite förluster. Ska vi se sista. Sen är det Diego Ferreira mot Anthony Pettis.
Yes. Bra match.
Ja.
Bra test för Diego. Och får möta Pettis. Och Pettis är Pettis. Det är också så här, ibland dyker han upp och är gamla Pettis. Ibland dyker han upp och har levt lite bra under fight camp och ätit lite gott liksom. Och gör det mest för att bara hålla igång fightingen typ. Så det beror mycket på vilken Pettis som dyker upp. Men Pettis har alla verktyg att avsluta Ferreira, tror jag.
Ja.
Faktiskt. Vilket han borde göra när man ser matchningen. Men man vet aldrig. Som sagt, Pettis är en liten sån här, var tredje gång så är han inte den Pettis man vill se.
Nej, det är det som är så trist. För där är också det att ibland så kommer Pettis in och är briljant och ser otroligt bra ut. Typ som Chiesa, som man säger, oh wow!
Ja.
Eller nu fick han mycket stryk i det, men han var den första och enda att liksom knocka Steven Thompson. Men sen, nej, det är så... det känns som att det är något mentalt.
Ja, jag tror också att han har gjort det så länge nu. Han har varit champ, han har nått sin dröm. Och nu är det liksom så här, ja, det är ju, han kanske tröttnat på lite fightas ibland liksom. Det blir lite uttjatat. Det här är det jag gör, vi gör något annat kanske. Men det är mitt yrke och då kanske han inte, vissa matcher motiverar sig själv så särskilt mycket för att fightas, utan då blir det bara jobb. Och då har han inte det här super extra att säga, om jag vill dö här inne, utan då är det så här, ja, det är match. Gjort min paycheck, gå hem, sen till nästa kamp så gör jag ordentligt istället. Det är lite den känslan jag får. Och Pettis har ju ett bra kontrakt, för jag får med att han också tjänar väldigt, väldigt bra.
Jo, jag kan tänka mig det, som matcherna. För detta champ så exakt. Tror jag nog att han sitter på ganska bra, yes. bra intäkter. Det är tråkigt, för jag gillar Pettis, och det är där, när han väl är bra, då är han ju så oerhört bra.
Man vet ju potentialen och det han kan göra. Men han blir ju äldre han också liksom. Och mycket i livet kommer väl emellan, som gör att han inte kan ha samma hunger som för, vad kan vi säga, 7-8 år sedan.
Ska vi hoppa in på lite, det försvinner sig en match på underkortet som jag vill lyfta, och det är Maisie Barber som ska möta Roxanne Modafferi. Maisie Barber, the future, hon går ju lite från så här klarhet till klarhet. Hon vill egentligen möta Paige VanZant. Paige VanZant ska möta någon annan nu, bara för att glömde vem det var. Men hon möter Modafferi istället, vilket ska bli spännande. Alltså, Maisie Barber har ju sett otroligt bra ut sina senaste matcher, och när hon väl får vittring, då kan det gå ganska snabbt.
Jag har faktiskt kul att se Tim Elliott också göra comeback. Också, säger man, alltid fartfyllda matcher med den här lilla mannen. Och ska bli kul att se.
Ja, många frågar ju mig om Nasrak Hakparast, och han ska ju då möta Drew Dober. Det här är då underkortsmatcher, så de tror jag inte att jag vill minnas att vi inte sänder dem på Viaplay. Men jag vill bara lyfta det för att många hör av sig om honom, och det är en intressant match. Alltså, Drew Dober bjuder alltid upp till fight, och jag tycker att Nasrat har sett väldigt bra ut i alla fall sin senaste match. Han är riktigt, riktigt bra ut, och Drew Dober är ett fantastiskt test för
tuff
Nasrat
också. Vi är tuff individer
verkligen.
Men det finns ju roliga matcher ändå. Kanske inget superkort, men intressanta matcher för fightnördar, absolut.
Ja, men definitivt. Ska vi flyga på lite lyssnarfrågor?
Yes, jag håller på att ta fram de här, ska vi se.
Jag har inte jättemånga, men vi ska se. Mika Paldanius har skrivit hjärnsläpp hos Reebok när hon tog fram Conors walkout-tisha. Jag har sett att det har varit lite...
Den var riktigt, riktigt ful faktiskt. Det känns som att det är någon praktikant där som har fått göra den tishan. Jag tror inte den kommer sälja mycket.
Vi kör Ludvig Abrahamsson. Har ni koll på om Rumble kommer tillbaka? Han sa att han skulle tillbaka. Han har väl typ hintat om det typ några gånger, men sen har väl inte sett så mycket om det verkligen blir.
Jag har en liten fråga här från Samuel Pettersson. Bör inte Charles Oliveira få en större match nu? Frågetecken. Jag tror att en match mot Ala Quinta eller Kevin Lee Gaethje som kom in till Khabib Tony. Eller släng in, det var många frågor i en fråga här. Men jag tycker absolut Oliveira bör få en större match. Det tycker jag.
Sen är det väl svårt att se Kevin Lee, för han är inte ens rankad Oliveira.
Nej, precis, men jag tycker att Oliveira bör få en toppmatch här och se om han liksom håller på toppen, för han har haft svårt. Han är ju liksom, så fort han har mött topp namn så har det inte gått hans väg. Men absolut, och
han möter ju Max Griffin nu. Av någon anledning så blir inte Mickey Gall matchen av, utan det blir ställ han mot Max Griffin.
Ja, men det kanske är bättre för Mickey Gall att eller Mickey Gall möter väl någon, men vad är det? Han möter väl någon... Nej, just det, var Oliveira, så var det.
Men jag tror att Mickey Gall är skadad eller något.
Då andas Mickey Gall ut nu.
Hannes Larsson, vad tror ni skillnaden blir i welter till skillnad mot lättvikt? Jag antar att det är då Conor och Cowboy. Så de är tyngre och det kan ju påverka snabbheten. Båda har ju varit uppe i welter förr, så det är inte som att det blir något jätte... Det är inte en ny erfarenhet för dem.
Nej,
här, liksom.
Precis.
Så.
West Coast Warrior MMA.
Oj.
Holly Holm, vinst eller förlust nästa match i UFC, och vad behöver hon tänka på för att vinna? Jag tror vinst. Hon behöver bara hålla det att hon är med tekniskt bättre fighten än vad Raquel Pennington är. Matador, pricka och flytta på dig för de här hårda, tuffa slagen som Pennington kommer med liksom.
Men och det är det som gör Holly Holms, då gör man ju en Holly Holm match ifall man går på Holm, för hon är en kontringsfighter. Då märker man så fort folk inte, eller tjejer då, inte går på henne, då, yes, då kan det bli ganska tråkigt.
För då måste
fighter
hon jaga, men då händer det inte, ja, så mycket. Då studsar hon runt där med den här tofsen och
låter mycket och slår i luft.
Precis. Vi har fått en jättesvår fråga här.
Okay, kör.
Samir Am, vem anser ni vara tidens bästa MMA-fighter i, och varför i UFC eller utanför? Så världens bästa MMA-fighter i eller utanför UFC?
Men då blir det så här, då får man ju prata om folk i sin prime, inte liksom var de, ja, är idag eller hur de avslutade sin karriär. Ja, alltså det är väl, det hänger för mig mellan GSP. Vågen tippar nog mer över till GSP, men han och Anderson Silva skulle jag nog säga på något sätt när de är i sin, alltså sin prime. Jones finns med där, absolut. Jag ska säga en person, ser väl nog GSP alltså. Oavsett viklas, inte att han möter en tung viktare i den vikten han är.
Utan eran, under sin era så var, var han bäst.
Det,
liksom.
Det är GSP.
Nej, jättesvår. Jag måste nog säga också att under en era så tänker jag typ Fedor under liksom början på 2000-talet ish. Eller typ allmänt bara alla Pride Champions där, Shogun under sin era där såg också, och Wanderlei liksom, men sen vet ju att de mötte inte de bästa, bästa. Men under den eran så var de bäst.
Ja, alltså jag har alltid varit lite av resonemanget att den bästa idag kommer inte ha en chans om den bästa om 10 år.
Nej, precis.
För att gamet har utvecklats. Därför många kör ju precis som du det här med Fedor. Jag har alltid varit den som har sågat lite den teorin.
Ja.
För jag tycker att gamet har förändrats så oerhört mycket. Men
absolut.
Vi kan se förändringar på, så här, på 2 år. Men
jag tänker,
under sin tid, under sin era.
Under sin era, då var det han och Nogueira. Och det han gjorde med Nogueira och med Krokop som då också var liksom, wow, det var de som var bäst i världen. Och att han ändå vann över dem då.
Ja.
Men idag så måste jag ändå säga att det är John Jones faktiskt. För det, och det visar sig självt liksom. Och vi får ju se här snart hur det går.
Det som har imponerat på mig med, liksom med, alltså dels tycker jag att för mig alltså att GSP överhuvudtaget har förluster på sitt record, det är helt, det är så konstigt. Alltså där kan du
Matt Serra.
Ja. Ja, men och sen när de möttes igen, han spolade Matt Serra, det var ju nästan,
det men jag tror det behövdes liksom, ja, att han fick en liten så här,
jag tror att det bara gjort honom bättre. Precis. De förlusterna har gjort honom bättre.
Har du en fråga?
Ja, jag har bara 3 kvar.
Ja.
Men vi tar den här då. Tror ni Cowboy kommer att gå på Conors ben? Det här är från Erik Lovgren.
På ben alltså?
Liknande Volkanovski gjorde mot Holloway. Alltså bensparkar då.
Tror han kommer göra en massa sidekicks mot benen som han brukar göra. Conor liksom studsar fram och tillbaka bara för att bygga sin lilla distanscheck liksom. Men ja.
Nej, om Cowboy kommer gå på Conors ben.
Om Cowboy? Ja, fast han får vara försiktig med kontringarna när han sparkar liksom. Allt kommer hända liksom. Allt kan hända i den här matchen. Sen får jag en liten följdfråga här också från Pub90. Grym podd, tack. Om Conor förlorar, kommer han lägga handskarna på hyllan? Det tror jag inte.
Nej, jag tror inte heller det.
Nej.
Jag tror inte heller det. Då har vi här Renas. Tja. Cejudo versus Piotr Jan eller Cejudo mot Dominic Cruz? Cruz ska göra comeback i sommar. Ha det bra. Ha det
Jan,
bra du också.
Jan, Piotr, Jan. Piotr.
Ja.
Ja. Det är den enda matchen jag vill se just nu i den viktklassen.
Ta min sista fråga då bara.
Yes.
Och det kommer ju komma att, nu fick han till där bara för det. Men vi kör på den här Rudner. Kommer Jones versus Reyes vara PPV? Rudner, jag vet inte.
Jag fick
inte
samma fråga.
Jag vet faktiskt inte hur det är där. Jag har fått så oerhört mycket DMs om det här och jag vet inte om det är om folk inte lyssnar på MMA-podden. För att klargöra det här ännu en gång, och jag hoppas verkligen att alla förstår nu läget. Det kommer bli ett antal PPV:er. Jag vet inte vilka som kommer bli det. Det är absolut inte alla som vissa verkar tro. Vissa verkar tro att varenda UFC-gala kommer att vara PPV. Det kommer det inte vara. Jag har, min tolkning av den information jag har fått är att det betyder inte nödvändigtvis heller att varje numrerad gala kommer att sändas som PPV heller. Så vi får se. Jag kan nog varken säga ja eller nej på din fråga där, Rudner, utan vi får se lite vad som händer.
Jag har 2 frågor kvar här. En från Amar Madzar, som faktiskt inte handlar om MMA utan kickboxning. Reflektioner kring senaste Harry Verhoeven-matchen och om det kommer bli en rematch. Jag tror det kan bli en rematch i Holland, just för att den matchen är så stor där. Liksom, de fyller Amsterdam Arena och även hur många platser det är där. Men det är några tusentals, typ 50 000, 60 000 platser liksom, som fylls. Så ja, jag tror det kan bli av. Men det är upp till Badr här hur han liksom är och känner.
Mm.
Och om han kan läka efter den här senaste skadan. Sen är det väl det mesta. Jag har en annorlunda fråga här.
Mm.
Från Ranta Jonathan, som ja, vad tycker ni om utländskt kött? Till exempel naturkött från Brasilien. Alla säger man bara ska äta svenskt kött. Ja, vad säger vi? Ät hästkött så blir det som Overeem istället.
Ja, alltså, jag vet inte om frågan är allvarlig. Jag käkar bara gräsbetat svenskt, ja, mer eller mindre lokalproducerat kött.
Så, yes, gör det du också, så vet du vad det är du stoppar i dig.
Alltså, jag tycker väl egentligen allting som är import ska man väl kanske...
Yes, supporta local bönder, ja. Och ja, då vet du i alla fall att det inte blir något fiffel med köttet, och att det du äter är förhoppningsvis det du har köpt.
Ja, men verkligen. Sen jag gick över till mer naturbetat och icke-stressfritt och frigående höns, bla bla bla, allt sånt. Så det är en annan nivå på maten. Ja.
Så men prova.
När man öppnar ett kycklingpaket till exempel så luktar det inte fjärt längre, utan det luktar ingenting. Jag fick en fråga till här. Den kom in verkligen i sista sekunden. Det är Henrik Lind.
Yes.
Vad tror ni om Cody Nolove mot Assun Sao? Har Cody det som krävs för att bli champ igen?
Det beror på hakan, tror jag, och hur han väljer att fightas. Han har ju en tendens att vilja gå in och slåss liksom, och det kommer bli hans kryptonit också.
Mm.
Att då så blir han träffad. Han och hakan är lite suspekt där. Han har absolut teknikerna och liksom stilen att kunna bli champ, men den där hakan, har han hakan att kunna bli champ och kunna ta de här hårda smällarna och inte falla ihop? Det är stora frågan.
Jag är också skeptisk till den där hakan. Ja. Det går.
Och sättet han fightas på är ju att han sätter sig själv i risk, och då måste du ha självförtroende på din chin att den tar de här smällarna om du ska stå där och liksom veva med folk.
Ja, och nu har vi ju sett att den har inte det heller, så det blir intressant att se om de kommer tillbaka, för han har väl inte fightat sen tidigare matchen, va?
Nej, och det är bra det att han liksom låter hjärnan vila, men sen vet man ju att de sparras ju som liksom speciellt också på Alpha Male, och det är mycket prestige och folk blir knockade där. Men vi vet inte, vi får väl säga. Jag tror inte han kommer bli champion.
Nej.
Han är en underhållande fighter, han kommer bjuda upp till dans och bli knockad eller knocka, absolut. Mm. Men jag tror det kan vara sådär 50-50 varannan gång liksom.
Men jag känner lite samma vad gäller Cody. Det var när han besegrade Dominic Cruz, så tänkte jag, uff, det är nu hände någonting. Sen när han torskade mot DJ Dillashaw.
Och Cruz har ju aldrig varit en knockout-artist.
Aldrig.
Liksom. Det är ju det.
Aldrig. Han jobbar ju bara med volym. Precis. Så jag tror att det blir en jobbig match för Cruz när folk lyckas out-cruisa Cruz på det sättet. Men sen vad gäller Cody, alltså börjar han gå in mot de här som står och tradar, alltså Marlon Moraes eller José Aldo. Ja, alltså, nej, jag
tror det blir godnatt ett par gånger till faktiskt.
Ja, jag tror det är med. Och jag tror att blir det godnatt lite för många gånger, då tror jag nog att hans MMA-karriär kan vara över ganska snabbt.
Precis.
Det kan, alltså, när det gäller hakan, det kan vända väldigt fort. Jag menar, du kan få en rear-naked choke 17 gånger. Det kommer inte påverka din hals direkt. Men hakan, alltså... Mm. Börjar man somna gång på gång på gång,
programmerar du in hjärnan och bara shut down varje gång du får en smäll och bara.
Ja, det ser vi till så här, Chuck Liddell till exempel. I början, det hände ju ingenting när folk träffar honom. Men sen när knockouterna kom,
det var ju hans stil också, gå framåt, armarna nere och bara så här, ät en, två, och så kommer den där över hans högan och får folk att slockna.
Men till slut, nu är det ungefär som att folk blåser på hans hak
och så faller han ihop. Precis.
Så är han helt borta. Men det är bara hans match mot Tito Ortiz.
Ja.
Var ju helt sjuk. Alltså, jag garvar så mycket. Jag snubblade över ett klipp på YouTube som heter Tito Ortiz Wordsmith. Alltså ordsmed.
Ja.
Det är ett uttryck för författare. Man kallar det för att de är ordsmeder. Wordsmith. Alltså, det är så fantastiskt roligt. När han pratar, det är så korkade grejer som kommer ur hans mun.
Är det när han kör med wrestling-surret, liksom att han ska vara...
Nej, det är bara att de har intervjuat honom i olika instanser, och han får frågor och ger de konstigaste utav svar. Eller när han sitter och för trash talk och bara ger de konstigaste svaren. Det är så, jag satt och garvade över tungan. Jag såg om klipp direkt när jag hade sett det, för att det var så bizarra meningar han kommer med.
Jag kan faktiskt rekommendera en podcast. Mike Tysons podcast. Han intervjuar Ken Shamrock. Väldigt intressant surr från Ken Shamrock, från den eran han var aktiv. Som många nog kan tycka är häftigt, liksom om hur han kom in i sporten och UFC, liksom där han var i början och allt det här. Och lyssna på den, får ni lite mer.
Det här
liksom,
det måste jag kolla upp.
Ja, är coolt faktiskt. Och om hur han blev draftad, kan man säga, till Pankras på 80-talet eller början på 90-talet till Japan, och hur det gick till liksom, att det, då kom han och testade dig och fick slåss bakom stängda dörrar.
Det är en intressant tid, alltså det var ju otroligt, väldigt annorlunda. Jag tror att det är det man glömmer många gånger. Nu är vi så vana vid att UFC har funnits ett bra tag, men det är en superung sport. Alltså det är väldigt, väldigt ung sport. Alltså den är ju inte ens 30 år.
Nej.
Bara hur den har lyckats växa de senaste åren, det är helt otroligt. Alltså.
Helt, helt sjukt.
Jag vet ju bara sedan 2016, sedan jag började kommentera, så har det liksom flygit upp.
Precis, och det har blivit mycket etablerat, och många har ju kommit in i sporten nu när det är en sport.
Ja.
Än när det var ett liksom mysterium och det var konstiga, liksom, det var en kampsportsfilm fast på riktigt.
Ja, nej, folk fick inte betalt. Alltså, folk fick ju knappt pengar. Det är ju så många av dem säger i början, de betalade organisationer för att gå dit och tävla. Ja. Men idag får du ju bra pengar när du hamnar på rätt sida om linjen.
Precis, och vi kommer väl kanske ha en gäst här nästa avsnitt förhoppningsvis som kommer berätta lite mer om hur det var. Mm. Back in the days.
Exakt.
När man slogs, innan det fanns de här möjligheterna som finns idag.
Ja, det ska bli spännande. Yes. Men vem det är, ja, det får ni veta när avsnittet släpps.
Precis.
Med det sagt så får vi säga, om ni gillar det ni hörde, dela gärna podden, hjälp oss växa. Allting hänger på att vi får mycket lyssnare så, och att vi klättrar upp i de här rankinglistorna.
Absolut, så släpp egot och dela. Ja. För vi vet att ni lyssnar.
Ja.
Så dela också. Det kostar inte mycket.
Tagga oss, så delar vi såklart tillbaka. Och har ni åsikter om avsnittet, vilket vi hoppas att ni har, gå in och kommentera på vår Instagram där vi har lagt upp bilden för det senaste avsnittet. Kommentera gärna där. Många skickar istället hellre ett DM, men lägg en kommentar. Det är viktigare att vi får kommentaren, så kan man föra dialogen där istället. För att jag personligen vet att Seba också får det, men det är ett överflöd utav DMs. Och sorry om ni inte får svara, alltså, men vissa dagar rasslar det till och då orkar man inte.
Nej.
Och man hinner det helt enkelt inte. Vi måste dricka vatten och kaffe också och leva lite på Sebba.
Yes.
Ät Paul Elvaje. Ät
Sebba.
Ja, in och tagga, in och följ, dela podden. Så tackar vi så mycket för den här gången, så hörs vi nästa vecka igen.
Yes.
Tack. Peace och hej. Out.